Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej, hej, hej.
Hallå, hallå, hallå.
Hej, hej, hej.
Nu är vi tillbaka. Spelar vi in, eller?
Ja, jag ställde på femman, båda på femman. Ja. Är det okej, eller?
Jag vet inte. Det brukar, ibland så kan jag känna att dista lite när man lyssnar i lurar. Men det kan vara att jag måste dra ner mastern när jag mixar.
Ja, framförallt ta bort, liksom, eller försöka exportera. Det är hur man exporterar också.
Ja, ja.
Men vi kan, vi sänker lite då.
Ja. Ja, det är värre när det är för lågt, tycker jag.
Ja, men då ska vi höja.
Ja, hej då. Hej för fan. Ja.
Fyra meter.
Jättebra, det är så jävla nice.
Jag såg någon så här stand-up special med Bill Cosby från 70-talet. Och då hade han micken nere vid naveln. Alltså de måste ha väldigt rundtagande micken på den tiden. Och nu när man kör stand-up så trycker man upp micken mot lilljumsken, som jag kan kalla det, mellan underläppen och hakan. Där det luktar liksom ostbåge om man trycker in fingret och luktar på det efteråt.
Ja, det var med greppet.
Har han väldigt utarbetat
jag tror att jag har en idé om att Adam Alberg alltid har lärt ut det där liksom, micken mot hakan.
Ja, du menar så. Ja, det har jag också fått lära mig.
Jag tror att Adam Alberg är liksom, alltså partiet med den underläpp och hakan luktar ganska gott, det tror jag. Jag tror att han sköter sin ansiktshygien.
Okej, men jag tror att det är så att vissa delar av kroppen spelar ingen roll hur mycket du sköter hygienen, för det kommer ändå lukta illa. Om du, det är ju liksom talg körtlar där. Ja. Om du tar bort den, då får du en torr och eksemig liksom. Kanske luktar gott, men att du ser ut som psoriasis i facet.
Men fråga, okej, det här då, så här, supertorr hy ser helt vidrig ut men luktar gott, eller fet hy och går omkring och luktar som en kille som går i åttan hela livet.
Vänta, nu var det ju två bra och två... Nu fattar jag inte liksom...
Ja, men alltså antingen ser du ut som kriget.
Antingen ser jag ut som att jag okulärbesiktigat Tjernobyl på nära håll.
Ja, men luktar gott.
Ja.
Eller så ser du liksom, så ser huden helt okej ut. Mm. Den är fet och taljig och luktar som en kille i åttan som inte har duschat på hela högstadiet.
Luktar gott. Jag väljer luktar gott.
Väljer luktar gott. Mm.
Absolut. Det tror jag.
För då kan du alltid ligga med en blind. Alltså för sig, blinda känner ju väldigt mycket, så då kanske de känner att din hy är väldigt fnasig så där. Alltså så här, kommer in i lägenheten med så här, viker ihop blindkäppen, parkerar ledarhunden där i hallen, lägger den på en liten pläd, kommer in, du har serverat ett glas vin, ni börjar hångla, det börjar liksom bli lite intimt och känner på din hy och bara: du, jag tror inte det är vi. Jag tror jag måste gå. Så kan det också vara.
Du känns lite som en tall. En tall i facet. Vad mer?
Du känns lite som en
och luktar tall också.
En
luktar gott.
En tall efter skogsdöden.
Ja. Hellre tall än talg.
Mm.
Skulle man kanske vara.
En ny kampanj.
Ja, nej, men det är klart att man vill lukta gott.
Men apropå det så hörde jag någonting. Det var något reportage om dagens skolungdom, eller jag hörde det av någon som hade hört ett reportage, så det är väldigt osäkra källor, men att barn på högstadiet, de duschar liksom inte på gympan, alltså det är många som inte vill duscha.
Det har jag också märkt, eftersom jag har barn på högstadiet hemma.
Men de duschar inte?
Alltså, oklart, men ofta är det så att de tränar också efter plugget, och då så kanske de spar på en dusch. Därför att de är rädda för att just bli så där fnasiga och liksom torra.
Ja.
Men jag har märkt en viss...
Men det är väl en sak om man går och tränar efter skolan.
Ja.
Bara går till gymmet.
Ja.
Och sen går hem. Det är väl en sak. Men att ha idrottslektion och sen inte duscha och sen ha lunch och NO på eftermiddagen. Det är ju inte... Det där är en gammal
sanning som du och jag som är uppvuxen på 70-talet. Men jag tror det är ganska vanligt att till och med att många barn har gympa i sina reguljära gångkläder.
Okej.
Går in på gympan, har gympa och skyndar upp på har SO eller matte. Eller
men kemi. Hur kan det vara tillåtet?
Dels tror jag att modet är mer åt gympaklädeshållet idag.
Ja.
Så att de känner att jag har ju ändå mjukisbyxor på mig. Sen så vet jag också att det är tajt att hinna. Ibland så schemaläggs det som om schemaläggaren var funktionsvarierad. För det kan vara så här, gympa och sen är det 5 minuter, sen ska du ha hemkunskap. Och då blir det, du får inte gå för tidigt från gympa, så då har du 5 minuter på dig då att ta en dusch och byta om och sådär. Så att många rationaliserar bort det, det vet jag.
Mm.
Och sen, men det var inte också, så att... sen också att det förekommer en viss form av flugornas herrementalitet i duschrummen idag som kanske inte vi såg på samma sätt. Så att duschrummet är inte riktigt... Det är liksom inte ett happy place för många.
Nej, precis. Som duschrummen var på 70-talet. Ja. Fan, vad schyssta killar var mot varandra då. Det var inte alls några kissbomber eller snärtade handdukar då. Utan det var ingen som kollade på varandras pubertala kroppar på ett nedvärderande sätt på något sätt alls.
Kissbomber och sånt, det var sånt man hade läst om i romaner. Mm. Från Norge.
Kissbomben av Neville Shoot. Men, nej, men jag är förargad och förfärad och äcklad.
Ja, men vänta tills Bosse och Fred kommer upp i den åldern så kommer du få känna på.
Men om de inte duschar efter gympan, då kommer jag hemskola dem. Då kommer jag liksom skylla på någon slags religiös minoritetsgrej.
Det är så?
Ja, och den religionen heter man måste duscha efter gympan.
Ja. Jag kommer ihåg när jag började skolan så fick jag panik när jag fattade att man skulle vara tvungen att duscha efter gympan. Då gick jag i ettan. Och just det där med att klä av sig naken och duscha. Jag var också rädd för att få vatten i håret. Så jag undrade om det var okej att jag fick med mig. Du vet att det fanns en liten brätte man kunde ha runt skallen så att man inte fick tvål i ögonen.
Mm.
Om det var okej att jag tog med mig det till skolan.
Mm. Nej, men jag fattar ju att samhället utvecklas. Jag fattar ju att det händer saker både kulturellt och ekonomiskt och tekniskt och socialt.
Ja.
Men vissa saker accepterar jag bara inte.
Alltså som, till exempel att folk inte duschar.
Nej, till exempel att folk badar med kalsonger under sina badbyxor i simhallen. Jävla tönt mentalitet.
Du är sån jävla scout alltså. Du är sån riktig sån gammal militär.
Ja, verkligen. Jag har inte ens gjort lumpen, men jag verkligen har en så här militär moral har jag. Ja. När det gäller sådana grejer. När det gäller krig så är jag nog mer pacifistiskt lagd. Men när det gäller sån här ordning och reda grejer. Jag är verkligen ordning och reda gubbe. Mm. Ja. Mm. Men,
vad är det som gör att man inte får duscha med kalsonger under
nej, men alltså det, alltså om du har ett par kalsonger på dig som du har haft en halv dag så är det en massa bakterier och skit och äckel i dem. Eller relativt mycket i alla fall. Och så stoppar du dem och så duschar du inte liksom underlivet och så går du in i bassängen med det. Istället för då ja, men ta av dig alla kläderna och duscha ordentligt innan du badar. Och så tar du på dig på badbyxor liksom som är avsedda för simhalsbruk. Och sen efteråt så vrider du ur dem eller sköljer ur dem. Och sen stoppar du ner dem i din gympapåse. Och så tar du på dig den kalsongen igen. Mm. Så är alla glada och nöjda.
Men jag har hört att vi har en överdriven rädsla för bakterier.
Ja, det har jag också hört.
Så att en kallsup på simhallen är inte så farligt. Även om det är ett gäng 15-åringar som har duschat med kalsongerna på sig.
Nej, men då är det nog inte bakteriellt. Utan då är det, liksom, då är det sociokulturellt då. Alltså att jag tycker att de killarna som har någon slags Merkels kalsong under sina badbyxor som sticker upp lite grann. Att de vill vara tuffa, de tror att de är tuffa, men i mina ögon så är de töntigaste töntarna som har töntat sig.
Det kanske har att göra med att de inte att det här är liksom väldigt känsligt för dem att ta av sig kalsongerna och visa snoppen.
Ja, men det visar ju vilka töntar de är.
Men då blir det inte bättre om du ställer bredbent naken framför dem då och säger ta av er kalsongerna nu pojkar.
Nej, men då blev jag antagligen åtalad för argsväckande beteende. Ja. Alternativt så här, försök till våldtäkt mot barn. Men, så det vill jag gärna inte göra.
Men är det den mentaliteten man kids är ute efter? Är det det som provocerar det mest? Eller är det att de inte har koll på hygien?
Det är både och tror jag.
Okay.
Ja, hela paketet provocerar mig.
Alltså jag tycker man får välja sina krig lite. Mm. För det där är ett krig som du kommer förlora och som du kommer få magsår av om du inte bara släpper det. Ja. För det påverkar ju bara dem och deras intimhygien.
Mm.
De kommer ha en större högre grad av rådnad i ljumskarna och eventuellt svampbildning under förhuden och sådär. Men det drabbar ju inte dig.
Nej. Jag tror vi börjar med kalsonger under badbyxorna och slutar med gängkrig i förorten.
Men han sån här härlig, sån här, också så här riktigt så här, Täby farsa orsakssambandsgrej så här.
Ja, det var ju apropå det så var det ju, införde de ett tiggeriförbud på Lidingö nu. Och så var det någon reporter från SVT Stockholm som hade åkt ut och frågat man och kvinna på gatan vad de tyckte. Och så var det ganska många som sa att ja, men det är fattigdomen som är problemet och tycker det är konstigt och sådär. Och ja, men det är ju, jag vet inte vad ett förbud ska innebära. Och så var det någon som sa ja, men det här är bra, jag tycker det är obehagligt att se dem sitta och tigga utanför affärerna. De, jag har jobbat hela livet, de kan väl också ha skaffat jobb.
Vad tänker du då?
Men då blir jag ju också upprörd. För då tycker jag att det är någon som har en helt skev världsbild. Alltså jag tycker så himla, jag tycker man ska ställa krav på folk, men jag tycker också att det är så här billigt och så här, att säga du kan ju bara så.
Det handlar ju inte om det heller. Det handlar ju bara om att det är jobbigt att gå förbi en person som sitter med kopp och säger tack.
Ja, men exakt. Men det är liksom mitt gamla mantra är ju att ja, men det är klart, vissa tycker det är obehagligt att se en tiggare, liksom en romsk EU-migrant sitta utanför Coop. Men jag tycker det är liksom obehagligt att se moderatgubbar åka omkring i dyra fordon i Danderyd och Vällinge kommun. Det skulle jag vilja förbjuda.
Som de har så skatteplanerat sig till också.
Ja, men så där kan vi inte hålla på liksom och förbjuda det som en själv tycker är lite obehagligt att se. Det är filosofiskt undermåligt. Ja. Och det är det som irriterar mig mest med den här liksom symbolpolitiken som det nya mörkblå blocket med SD och M och KD bedriver. Att den här typen av politik, den är så anti-intellektuell.
Verkligen. Jag håller verkligen med. Där tycker jag faktiskt att det är lite märkligt hur, jag menar, Stefan Löfven betedde, alltså det här är ju en gammal nyhet, men Stefan Löfvens framträdande i Agenda för en och en halv vecka sedan, det var väl inte en PR-genialitet som låg bakom det. Det kan man inte säga. Det var ju inte det skarpaste Stefan Löfven har slängt ur sig. Men det han sa tror jag egentligen att jag skriver under på. Du säger att kriminalitet är inte etniskt betingad, den är socioekonomiskt betingad. Kommer du från ett annat land till Sverige, kraschlandar här, så klart att du hamnar socioekonomiskt ganska långt ner i källan.
Men så är det. Så,
ja. Och så men det var ju det han sa.
Ja, visst. Ja. Men
då alla bara, nu är det nog, nu ja, är det nog. Ja.
Men då är det folk vill att han ska säga är då att det är på grund av då den stora flyktingvågen som vi har hamnat där vi har hamnat för att de har svårt att etablera sig i samhället och därför blir det socialt utanförskap. Att han ska göra det här lika med tecknet. Men det vill han inte göra. Det tycker jag var ganska hedersamt egentligen av honom. Men sen så bedriver ju sossarna samtidigt en politik som flörtar med den här nya, vad ska man säga, högervågen. Vilket ju gör att det känns lite konstigt att han då ska ta strid för det här helt plötsligt.
Ja, det känns inte som att han står inte i ett narrativ, utan han fick panik där på något sätt. Men det var ju ändå väl förberett det han sa. Det var ju inte så att han blev överraskad av frågan, utan han och partisekreteraren hade satt sig ner och snackat igenom det här innan liksom.
Men det skulle vara roligt att så här veta hur pass mycket de här partiledarna rollspelar innan de går in i de här debatterna och intervjuerna. Ja. Men alltså, om deras sekreterare och assistenter sitter och pepprar med frågor innan så att de nästan börjar gråta. För så borde de ju jobba.
Ja. Men jag tror att de kan ha gjort det, men att de har underskattat hur mycket symbolpolitik det handlar om idag. Och hur ett drev plötsligt bara kan gå igång. Hur liksom alla bara spelar upp klipp från den här intervjun och bara hånskrattar när han säger saker som stämmer. Bara för att han inte... Ja, men jag tycker faktiskt att det är väldigt märkligt. För det, precis som bara för att återkoppla till det här som du säger, det är exceptionellt antiintellektuella politiska klimatet som råder idag. Jag tycker inte att det är superintellektuellt heller att racka ner på killar i omklädningsrummet som duschar med kalsongerna. Men det är väl kanske också liksom produkten av inte en intellektuell process som gör att man gör det, utan snarare av en kanske effektivitetsprocess eller en modetanke. Liksom.
Ja, jag är inte Stefan Löfven, va? Det är det som är så härligt med att sitta i en podd där två kompisar sitter och babblar med varandra.
Ja.
Man behöver liksom inte ta ansvar på samma sätt. Men apropå det så ska jag bara nämna, för att jag var med i Arkivsamtal, Simon Järnfors podd. Mm. Och apropå ansvar och så, för att jag föreslog ämne, då sa jag så ståuppbranschen föreslog jag som ämne. Mm. Och jag tänkte mer så prata klubbkultur och sådär. Men sen när jag kom dit så sa han, men vi kan väl köra då, börja liksom med den svenska ståupphistorien.
Så det blev liksom ett snedtänkt...
Det blev ett historiskt avsnitt om svensk stand-up.
Vad spännande.
Ja, jätteroligt. Ja. Men, och det var kul och jag kan ganska mycket. Jag höftar en del, men jag kan det mesta, liksom, huvuddragen av den svenska ståupphistorien. Jag har läst det mesta. Men sen så gjorde jag ju en grej som var extremt så här, pinsam tycker jag. Den är jag berättade om att Lasse Strömstedt höll ju på med stand-up i början då. Den gamle kåkfararen och skribenten. Och sen så av någon anledning så sa jag liksom att han var pappa till Niklas Strömstedt.
Oj då.
Alltså så här bara helt random. Alltså jag vet inte varför jag sa det. Men grejen är att han är ju då, Niklas är ju då son till Bo Strömstedt, gamla Expressen medarbetare och redaktören också.
Ja, och Margareta Strömstedt.
Margareta Strömstedt som är då barnboks... författare. Hon är lite
hon är inte så här nära vän till Astrid Lindgren.
Ja, nära vän inom citattecken. När den andra lesbiska tanten inte kunde så fick Margareta rycka in. Och Bosse bara, ja, jo men det är ändå Astrid så att det är helt okej. Men jo, men och för hade någon frågat mig, så här, Niklas Strömstedt, vilka är hans föräldrar? Mm. Då hade jag nog liksom kunnat säga, men det är Bo Strömstedt hade jag nog nailat i alla fall. Mm. Men grejen är att jag vet inte varför jag sa det. Det bara blev fel. Och då var det såklart att Kalle Lindberg klev in i någon Facebook-tråd och rättade mig där.
Alltså så att du hade, det här hade farit ur dig utan att du tänkte på den inspelningen och så kom det med.
Ja.
Och fy fan.
Ja. Men det är många tankar som surrar genom huvudet på en. För det här liksom, det är något. Men samtidigt så marknadsför ju Simon Järnfors den här podden med att alltså att Johannes Bränning i ett avsnitt har pratat om krig. Alltså så att det, liksom, det är inte den här... Det är inte snedtänkt.
Nej.
Men samtidigt så vill man ju att det ska vara rätt. Men det, alltså det är inget så här... Det är ingen, det har ingenting med svensk stand-up att göra, just det. Men man kan ju ändå känna att det är lite pinsamt. Va?
Men du drar ju bort oss från det intressanta, tycker jag. Och det är hur Lasse Strömstedt var som ståuppkomiker.
Ja, men det vet jag väldigt lite om. Ja. För att jag har mest sett honom som namn på en massa listor. Ja. Och liksom foton från den tidiga guldåldern och där 89-91. Mm. Så att det kan jag väldigt lite om. Men Simon har sagt att han ska ändra det avsnittet så. Men samtidigt känner jag mig väldigt så här, det är inte så farligt tycker jag.
Jag tycker inte heller det.
Men jag känner så här, liksom när jag tänkte efter hur farligt, är det liksom pinsamt, så tänkte jag ändå att nej, men jag känner min självkänsla är ganska stark. Jag bryr mig inte så mycket om det faktiskt.
Nej, men sen så kan det faktiskt inte så svårt att blanda ihop, eller det är inte så, det är lätt hänt att man blandar ihop Lasse Strömstedt och Bosse Strömstedt, för båda till exempel har tagit en ganska stark position i narkotikadebatten. Mm. Båda två var ju liksom så här snäppet under Bejerot i liksom förbjudskiten. Mm. Och Lasse Strömstedt fick ju till och med chansen att försvara sig i filmen G av Staffan Hildebrandt, där Robban kallar honom för nymoralist. Han säger så här, en sak ska du ha jävligt klart för, att min moral, den är mycket gammal. Kommer du ihåg den scenen på macken?
Men Lasse är väl mackägaren där han jobbar, ja, eller hur?
En fantastisk scen när Robban ska söka jobb och Robban som är harsan då, spelar Jocke Schröder.
Just det.
Som sen utbildas till präst. Som kliver in på den här macken på Norrmälarstrand och nej
på
Strandvägen och så jag ska söka jobb, och då tittar en jävligt sur och spiknykter Lasse Strömstedt upp ur smörgruppen.
Just det, ja, och det är en stark scen.
Och så att han klippte sig. Någon flummare vill jag inte höra på min max här. Jävla nymoralist, säger Strömstedt. En sak tror jag väldigt klart för, att min moral, den är mycket gammal, säger han. Och sen så lanserar ju de i den här filmen det här med att värstingseglats.
Mm.
Därför att sen så är ett skeende när Jocke Schröder eller Robban råkar illa ut, bland annat för att han stryker Dominic Hensels karaktär Sudden. Och han har, det är hasch, och han hamnar längre ner i underjorden. Det finns ju liksom enligt den gamla dramaturgen Chris Fogler, så ska förr eller senare hjälte ner i liksom dödsriket, och där hamnar ju Robban i dödsriket liksom, i bland sprutnarkomaner, och det blir sådana kvinnor som visar brösten och allting, det blir mer med ångestladdat,
och så bara en tjej som visar tuttarna bara, oj vilken ångest, vad jobbigt. Ja, men, det, där blev det fel plötsligt så här. Så här, men det här var väl supergött.
Ja, men det där används
tonårspublik. hur kommer de svenska tonåringarna reagera på biograferna runt om i Sverige när de ser det här helvetes moraset, den här Dantes inferno? Vi ska visa ett par nakna kvinnobröst.
Men det kanske...
när någon räcker upp handen. Är ni säkra på att det här kommer uppfattas som så hemskt?
Men Staffan Hildebrandt är homosexuell, så för honom kanske det är väldigt ångestframkallande. Du väcker många onda minnen till livet.
För att koppla till Marcus Johanssons gamla stand-up-rutin. Första gången han såg ett par kvinnobröst var i Ronja Rövardotter. Blodet ska flyta! Blodet ska flyta! Att det är någonting... Alltså, det kanske var så att det var inte mänskliga bröst. Det var så någon slags vildvittror, ja. Amazoner, någon slags sagoväsen.
Ja, men alltså, i svensk film så har ju kvinnobröst varit väldigt mycket liksom laddade med skuld och att du balanserar på en skör gräns över till mörkret, till Hades. Mm, mm. Det är samma som, har du sett filmatiseringen av Utvandrarna?
Fast det var ju väldigt länge sedan.
Men det finns ju en scen där faktiskt också en karaktär som heter Robert, fast inte Robban, men Robert har gått vilse på guldfälten och hamnat på någon bordell. Och befinner sig också i det här samma plats då, en Chris Fogler nere i liksom dödsriket, då är det någon kvinna som sliter av sig på överkroppen och han liksom kastar sig därifrån ut i friska luften. Men efter den här natten då när Robban har, så vaknar han återigen utskiten och bakis på en parkbänk bredvid den här bensinstationen och blir väckt av Lasse Strömstedt som bjuder honom på kaffe, och sen så får de åka ut och segla och hamnar i sjönöd, och han skriker, jag klarar inte det här. Det klarar du visst, hugg in för helvete, det här finns inte tid att lipa och gråta. Och sen kommer de in och då är han helt klar och nyklippt. Och...
då är han nyspydd,
ja.
Och duschad.
Ja. Ja. Och gråten.
Ja, precis. Ja.
Och framförallt drogfri.
Mm. Men det pinsamma är att efter allt det här så han liksom, han vill inte duscha. Lasse Strömstedt bara, en sak ska du få jävligt klart för dig. På den här macken så duschar vi och då tar av dig kalsongerna. Men du Anders, det känns ju som att du har väldigt starka känslor för filmen G. Det är många scener som sitter fast i ditt medvetande.
Absolut.
Ja.
Det var ju en film som... dels så hade vi precis flyttat tillbaka till Stockholm. Vi hade bott på landet och kommit tillbaka till Stockholm det året som filmen G kom, eller kanske året innan. Så att jag fick ju liksom Stockholm öppnade sina dörrar. Det är också en fantastisk sommarfilm. Så att jag såg kanske inte så mycket det här pekfingret mot hash och att spela i syntband. Mm. Mer att jag älskade liksom miljöerna och karaktärerna. Och jag kunde liksom, jag hade sett så här, typ Sebbe Håkansson som spelar... jag kommer inte ihåg vad hans karaktär heter nu, men Sebbe Håkansson på stan på riktigt. Och liksom, så att det kändes som att den öppnade dörren till min tonår. Mm. Mycket, så man ville skaffa sig Converse och dammiga jeans och glida runt på solstänkta kajkanter och skata och så.
Mm. Var bodde du då?
Fruängen.
Ja, just det. Mm. Men åkte du inte i stan? Liksom, åkte upp och satte dig på Skinnarviksberget och drack en folköl?
Ja,
såna grejer.
Ja, inte, jag var väldigt sen med alkohol, men jag gled mycket runt på stan. Mm. Skaffade faktiskt en Stockholmskarta och ett SL-kort och rev av hela tunnelbanenätet för att lära mig stan.
Mm.
Liksom. Och Stockholm är ju väldigt magiskt så här, i maj, juni. När den är liksom fortfarande fräsch och om det är fint väder så är det väldigt härligt i Stockholm. Mm. Också att folk har gått så länge i vinter och plötsligt bara vaknar upp och kommer ut. Och just i den åldern så kommer alla ut ett år äldre på något sätt och så här ska upptäcka någonting.
Jag har en spaning om det här med när folk tar av sig kläderna. Uh-huh. Att på vinter så ser alla likadana ut. Alla går omkring med en svart jacka. Men sen på sommar så är jag plötsligt på Sveavägen så kommer någon med så här rollerblades och chaps och så här BH med amerikanska flaggan.
Mm.
Och så här tonat, färgat hår.
Mm. Och så bara, vem är det?
Ja, precis. Det var hon som gick i den här svarta jackan. Liksom.
Ja, just det. Ja. Det är sant, det finns större chanser att uttrycka sig. I varje fall om man är ung. Jag känner att nästan lite tvärtom. Man mår bättre på vintern för att man kan skyla kroppen på ett annat sätt med stora sjok av kläder.
Men det är klart, lager på lager är ju härligt för det bejakar alla olika kroppstyper.
Ja, det gör det.
Men ska du bara gå med liksom en t-shirt och ett par shorts och ett par espandrillos? Det avslöjar ju mer.
Då vill man ju ha mer en kropp som Marcus Berggren. En smal, lång kropp liksom. Inte med någon jävla liksom, liten 10 kilos potatissäck på mitten.
Som popkropp.
Ja, som en riktig popkropp. Mm. Med på en lite för kort t-shirt och ett par lågt skurna jeans och espadrilljor och så bara var skön.
Mm.
Slänger man på sig en linnekavaj så är man klädd.
Och så bara oversized, lite tonade brillor bara.
Ja. På det. Och inte vara 2 meter lång utan bara 1,89 liksom.
Mm. Perfekt.
Ja. Ja. 1,89 lång, 81 kilo. Där, det har du.
Jag hör vad du säger.
Men det har jag alltid tänkt när jag provar kläder, så provar kostymer och sånt, så ser jag för mitt inre att jag är 1,89 lång. Mm. Och då blir det här en bra kostym. Men så inser att jag är 2 meter lång och mycket bredare. Då blir det mycket, alltså kostymen blir bara en massa sjok av tyg som jag ska på mig, som en stor piano. Liksom, proportionerna blir felaktiga. Liksom.
Man deppigt.
Ja, skitdeppigt.
4 meter.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Jag skulle faktiskt vilja bara nämna varför vi ställde in förra veckans avsnitt av 4 meter. Då gjorde du en jättefin, tycker jag, en rolig liten exposé över gamla sketcher från Carpe Fucking Diem.
Ja.
Som man skrattade mycket åt, särskilt den här som handlar om hur man gör biopics. Mm. Väldigt rolig. Den är så jävla sann. Eftersom jag befinner mig i film- och tv-branschen, så den är fruktansvärt sann.
Vad kul att höra, för att när vi skrev det så gjorde vi det en väldigt absurd.
Ja, men alltså själva, det är klart att liksom, hemhämtningen är brutalt absurd.
Ja.
Alltså, vad var det Björn Borg skulle ägna sig åt för sport?
Golf.
Men just det där att det känns inte så spännande.
Mm.
Så. Men jag var tvungen att ställa in det för att jag, en väldigt nära vän till mig valde att avsluta sitt liv i förra veckan.
Mm.
Eller för 2 veckor sedan. Han kämpade för sitt liv sedan också i en vecka. Innan läkarna stängde av respiratorn. Så det gick liksom inte. Det blev för mörkt.
Mm.
Och för nära. För att jag skulle kunna sätta mig här och flamsa med dig. Mm. Så därför var vi tvungna att ställa in.
Ja. Men det är så självklart på något sätt.
Ja. Samtidigt som jag vet att den här killen lyssnade på fyra meter. Och... det som vi pratar om var också en del av hans stream of consciousness på något sätt. Liksom. Så att, men det drabbar en verkligen hur fruktansvärt lätt hänt det är att man tappar helt färgen i livet och bara bestämmer sig för att det är dags nu. Nu avslutar jag.
Mm.
Det var en otroligt märklig tid efter det. Därför att man känner liksom det vardagliga nästan i det också, att bara säga, men det är ett beslut man fattar och så genomför man det på ett effektivt sätt och sen så finns man inte mer. Sen går tid och den här personen hamnar längre och längre bort i tid på något sätt.
Mm.
Så därför står vi tunna och ställa in hela inspelningen, och du var ju otroligt gullig mot mig. Sen så hände en annan grej också samma vecka, och det var att min mamma fick en cancerdiagnos som är väldigt allvarlig.
Mm.
Så det var efter liksom 49 och efter 50 riktigt soliga år så kom allt skit på en gång, kändes det som lite.
Men du, känner du att du liksom tidigare i livet har varit så här relativt förskonad från så här nära död och, eller?
Verkligen.
Mm.
Alltså min farfar gick bort väldigt hastigt när jag var 13, och han var inte så gammal, så dog han. Men han var ändå farfar liksom, och det är man farfar så är man next in line på något sätt. Nu är det min mamma, hon är betydligt äldre än vad farfar var, men jag har inte haft död så nära mig faktiskt. Inte död och inte heller andra tragedier, utan mitt liv har varit väldigt soligt.
Men det är väl liksom en tacksamhet kring det, att man känner sig liksom förskonad. Men det är ju, men hur känner du, hur mår du just nu då? Alltså efter allt som har hänt?
Alltså när min vän som tog livet av sig, så är det väldigt, känner jag väldigt stor sorg, och också det gör nog alla omkring honom liksom en självrannsakan, så varför såg inte vi de här tecknen? De kan man ju se efterhand liksom. Så det, men samtidigt känner jag att jag är den jag är, och jag gillar att flamsa och skoja och skämta. Och vi var hemma hos honom, eller hans familj då, igår på en fest, och då skojade vi ganska mycket, inte om honom eller på hans bekostnad, men det var en rätt lätt stämning, och liksom på något sätt skrattades också ganska mycket där. Vi pratade om en bokhylla som han hade satt upp till exempel, jag och hans fru, och hur taffligt det var, och så skrattade vi åt det. Ja, jag menar.
Men det måste ju bygga på en sån alltså att sätta tonen i liksom umgänget efter att något sånt här fruktansvärt har hänt.
Ja.
Det måste ju komma ganska mycket från den personens familj. Alltså, för att det är ingenting som man själv kan initiera, känns Nej. Det som, utan man måste vara extremt lyhörd och kring vad de allra närmast stående då, liksom hur de väljer att prata om honom eller att leva vidare, och vad de har för behov. Och vissa har ju, liksom, har ju närmare till humorn även i de situationerna.
Ja. Det är en bakdörr som man gärna gläntar på. Det är verkligen sant. Och det tycker jag har varit en ny lärdom i det här, att just vara lite inkännande inför hur man kan aldrig förbereda sig för hur är mötet med den familjen, eller faktiskt också hur är mötet med min mamma när hon ska liksom, när hon är så sjuk, att man måste förhålla sig öppet och se vad som händer, att det går. Och det säger också någonting om hur livet är. Det går inte att förutsäga någonting. Alltså, jag kan inte förutsäga hur min kompis fru kommer att reagera. Jag måste bara vara med där. Mm. På samma sätt så måste jag också vara med varje dag och vecka i liksom hur livet utvecklar sig för alla.
Mm. Men det är också ett ständigt återkommande samtalsämne, tycker jag. Just att vår oförmåga att hantera döden och oförmåga att hantera närstående i liksom jobbiga relationer, och oftast pratas det också om att det är ett typiskt svenskt fenomen, att vi har att vi är så långt ifrån döden jämfört med andra kulturer. Man behöver inte gå så långt, man kan liksom gå till Italien kanske.
Men hur för jag, det där har man ju hört och accepterat, tycker jag, som en sanning, men jag kan inte riktigt så här, skriva under på det. Är det för att de har öppen kista i Italien, eller för
att tänker att det är mer ritualiserat. Alltså den katolska döden är mer ritualiserad. Dels är liksom kanske det jag säger inte att folk är närmare varandra i Italien än i Sverige, för att det tror jag inte nödvändigtvis att man är.
Nej.
Men jag menar att dels så kanske det finns andra familjeritualer. Men dels att det katolska sättet att hantera död på är mer, jag vet inte om den här sista smörjelsen, om det är ett sakrament som man liksom fortfarande liksom praktiserar. Men det är väl någonting kring hela det så här lideparad heter det väl inte, men liksom när man, alltså likvakor och såna här grejer som vi kanske hade mer i Sverige förr i tiden.
Men det handlar ju väldigt mycket om vår sekulariserade.
Ja, att, liksom, att döden har blivit en byråkratiserad del liksom, av. Utan man någon kommer och hämtar, och det är liksom den kroppen förs till någon begravningsbyrå där den pyntas lite, och sen så åker till något krematorium. Men det finns liksom ingen tid att kanske sitta med en död, och ja, men jag tänker att det kan påverka, men jag sa det väl mer som en öppen fråga liksom.
Ja, men alltså jag kan skriva under på det, men jag tycker man har hört den så mycket ända sedan barnsben. Men vi är också uppvuxna i ett Sverige där döden var inte fanns längre, utan för våra föräldrageneration där dog ju vänner i tuberkulos, och döden var ständigt närvarande. Det hade varit ett stort fruktansvärt krig i Europa där 50 miljoner människor hade dött. Men sen så kom liksom modernismen och välfärdssamhället, och vi blev av med smittkoppsvaccinet kom, och tuberkulos utrotades, och vi fick liksom en förhöjd elsäkerhet i hemmet, och alltså, så att döden var inte nödvändig längre.
Men det är alltså alla nollvisioner som vi har i samhället kring. Alltså ingen ska dö på en arbetsplats, ingen ska dö i trafiken. Ingen ska dö av det ena och det andra. Liksom, det är ju på något sätt en strävan efter att utplåna döden helt och hållet.
Ja, ja. Men jag tycker att, men det är väl ingen fel med det.
Nej.
Ja, men det är ju ganska bra att folk inte kör ihjäl sig i slarvigt, liksom, slarvigt doserade motvägskurvor. Utan det är bättre att man liksom... Men det som jag tycker man märker är att folk ändå har en förmåga att prata om döden. Och jag menar, ett av Sveriges absolut mest framstående arkitektoniska verk, det är ju Skogskyrkogården av Gunnar Asplund. Och det är ju liksom en, det är fan en gestaltning av döden i arkitektur, i landskapsarkitektur. Och även Hoppets och Trons kapell är ju fantastiskt. De väjer ju inte för det mörka. Liksom, det är en arkitektur som nästan får tårar att stiga upp när man kliver in i rummet bara för att det är så kargt.
Mm.
Och det är liksom på något sätt en port till en annan värld.
Mm.
Så att jag tycker att liksom, okej, vi kanske inte har kvar den här, som du säger, sista smörjelsen, eller den här fysiska närheten till döden som man hade i små italienska bergsbyar, liksom när partisanerna kom hem med en högtjuga i bröstet och var döda och massa kvinnor bara reflexmässigt sprang in och slet på sig svarta kläder och kom med tårar liksom och grät och bara så det är inte riktigt det och så här,
Madonna de Campiglia.
Ja, eller någon som kommer springande liksom med något barn som är dött och skrik springer genom byn på torget och folk bara blir en sån här härlig men hemsk scen ur någon slags sicka-film liksom. Så är det ju inte.
Nej.
Utan, men jag tycker ändå att, jag tycker folk är jävligt, alltså, jag har ju många äldre släktingar så där, min pappas syster och min morfar och folk som har dött liksom. Och de begravningarna, alltså, oftast tycker jag att en begravningsmåltid är trevligare än en bröllopsmåltid. Därför att det är en känsla av liksom att folk har gråtit lite och det är ett allvar som vi behöver.
Mm.
Medan en bröllopsmåltid mer andas stark oro inför framtiden.
Ja, det är, så är det ju.
Ja, ja.
Det är lite deppigt då att känna den känslan.
Ja.
Först så trodde jag att liksom, du ville få in det på ett spår där att, ja, men vi borde liksom vara lite mer allvarliga när vi håller våra bröllopstal. Eller när vi ska inte festa så mycket på bröllop.
Vi kanske skulle våga prata lite mer om den höga skilsmässostatistiken, för det pratar vi inte heller mycket om.
Nej.
I sådana fall. Alltså i, när det kommer till relationer, att det är någonting, här är potentiellt livsfarlig situation du går in i nu.
Mm.
Det här kan bli sluta med sån katastrof.
Ja. Men det kräver ju också ett brudpar som har liksom humor och roliga kompisar och föräldrar som fattar ett skämt, om man ska våga sig på liksom, ja, hålla de talen.
Ni har nu inträtt i en potentiellt livsfarlig situation. 70% av allt dödligt våld sker i hemmet. Och här kör ni igång.
Ja, startar
ni en ny liksom.
Och nu ska ni starta ett hem.
Nu ska ni starta ett hem. Jag var på ett bröllop en gång i Kista. Det var i slutet på 80-talet. Det var en kompis till mig som var, han var under 20. Och hans tjej hade nog inte ens gått ut gymnasiet. Och så hade de fått ett barn. Och av någon anledning så bestämde sig för att gifta sig. Vilket var väldigt märkligt. För de var inte ens kära i varandra.
Nej.
Och det var liksom så här. Det var så alldeles ont i magen inför det här bröllopet. Och jag kommer ihåg att min kompis började så här. Fan, man skulle vara schysst med en svensexa. Men vi var så illa berörda av det här bröllopet. Ja. Så det vart ingen svensexa. Och sen var det ett bröllop vid 11 i någon kyrka.
Mm.
Och sen en sån där klassisk kaffe och smörgåstårta i en gemensamhetslokal i Kista.
Mm.
14:45 slut.
Och så Kista träffen.
Ja, men typ så här. Och några gamla russin till gamla äldre släktingar som är där. Och det är liksom en nyfödd unge.
Och de där russinen, de var i vår ålder.
Ja, det var de förmodligen.
Så jävla deppigt.
Men sen också den här klassiska.
Fan, vad gamla de är. De är fan 46 och 52. Fan, vad pinsamt.
Ja, vad hemskt.
De är fan döda.
Men, och sen så att bruden... det är också sån här Stockholms förortsgrej. Så här, bruden och brudens morsa sitter och ammar varsin unge. Så. Och sen säger ändå någon så där, bara så här, ja, det ser man, det blir mycket lycka det här. Åh, vad mycket kärlek i det här.
Ja.
Man bara, nej, det här är inte kärlek. Nej. Det här är liksom, för det här är för lika sexigt som att handla på Bauhaus liksom.
Okej, okay, men och det här höll inte.
Det höll i några år.
Ja.
Mm.
Men så var det redan så, var det redan då att du gav den, jag ger det ett par år.
Ja, jag tror inte ens att jag ger det ett år.
Mm.
Att jag gav det någonting i månader.
Mm. Men om ni hade kanske varit lite mer entusiastiska kompisarna, ja, så hade det kanske gått lite bättre.
Ja, kanske. Till exempel om jag hade följt med hem till brudparet efteråt och konsumerat den backen öl och den Janssons frestelse som fick reda på att de hade gjort för en eventuell eftersläckning. Men vi så jävla illa berörda bara satt på tunnelbanan in till Södermalm igen.
Ja, men för jag tyckte ni, där var ni
vände lite, de ryggen,
tyckte verkligen. Ni var lite ogina alltså. Ja, varför denna liksom, ryggmärgsreaktion?
Jag vet inte, men det var någonting med att vi kunde inte hantera hur illa det här skulle gå.
Men var det också så här för att ni kände att men vi är också 19-20 år gamla, vi förstår inte vad det här är. Vi förstår inte vuxenvärlden, vi förstår inte vad ett bröllop är, vi förstår inte vad barn är, vi förstår ingenting.
Nej, vi var ju barn.
Ja, exakt.
Vi
ja.
Var ju barn.
Ja.
Alltså jag hade precis gått ut gymnasiet. Mm.
Hur skulle ni förstå eftersläckning? Hur skulle ni förstå Janssons frestelse då?
Ja, varför ska jag äta julmat nu? Äcklig julmat med liksom, fisk i.
Ja, precis.
Öl förstod vi i och för sig. Men det var som att vi liksom inte kunde. Och vi var tvungna att slitas loss från det här.
Men då tänkte man så här, vad fan vad äckligt det är så här. Och så här, när, idag om någon har frågat så här, vill du följa med på lite prinskorv och Jansson? Så här, man tänkte, wow, surf and turf.
Nu är man så jävla mycket mer orienterad mot det kemiska tycker jag.
Ja.
En starköl är god vad man än tar den. Men om jag skulle gå ner på pizzerian i år så att han starköl 1991 då skulle jag få en jättestor ångestattack och livskris.
Mm. Men skönt att då when life gives you starköl, drink it.
Ja, ja.
Det är fan, det är livskris.
Vi gjorde då. Det faktiskt efter att jag och mina syskon hade träffats hemma hos mina föräldrar. De hade berättat om det här. Mm. Som beskedet att min mamma är sjuk.
Mm.
Och jag då ska säga att hon har fått en sjukdom som är behandlingsbar. Men hon kommer aldrig bli frisk.
Mm.
Så det handlar om att hon kommer att bli behandlad. Och sen så kommer man se till att hålla det här tillbaka.
Mm.
Men alla är väldigt ledsna liksom. Men då så sa jag till min syrra att fan, är man sugen på starköl? Ja, det är jag verkligen sånt. Så gick just till så här rondellpizzerian i Årsta och satt oss där på fredagskvällen och drack öl tillsammans medan de Årstaborna ramlade in och beställde in sina plankstekar och det var jävligt mysigt bara. Mm. Fruktansvärt mysigt. Men där, öl.
Men det låter som ett extremt bra sätt att ja, men på något sätt ja, men bearbeta allting som händer i huvudet på en. Mm.
Ja, men det är mycket. Men det är, fan, så är det väl att vara människa och ha många kontaktytor mot andra människor. Folk dör, folk blir olyckliga. Och jag vet inte vad jag ska säga. Men jag skulle gärna vilja säga någonting som försvarar varför man sitter och tjabbar med dig när folk dör. Men det är också något som är väldigt viktigt.
Men det är väl,
för mig är det viktigt.
Det är väl, ja, men såklart det är. Och det är ju den gamla, det är ju, den här marken är också minerad med massa klyschor såklart. Men the show must go on, det finns ju någonting i det också. Att man, ja, men, du vet man alltid säger, ja, men han hade velat att vi skulle göra det här eller hon hade inte misstyckt eller hon hade tyckt det var bra om vi gjorde det och så.
Det var faktiskt en kille som höll ett otroligt bra tal på min kompis, vi hade en minnesstund för honom igår och det kommer att bli en begravning längre fram, vi hade en stor minnesstund och fest liksom. Och det var en kille som höll ett tal och han började prata och sånt. För han och den här killen som gick bort hade varit på en begravning tidigare i höstas. Och då hade det varit mycket vackra ord om den mannen som dog. Och så sa han så här, men det, jag kan inte säga något. Jag kan bara säga att han är död nu. Och det är för jävligt. Det är för jävligt. Han är död, han finns inte. Det är det enda jag kan säga just nu. Och det är för jävligt. Och det tycker jag också är väldigt kärnfullt och bra på något sätt.
Mm.
Ja.
Men du, fan, det, jag tänker verkligen mycket på din och dig och din familj. Det känns ju som jävligt tuffa tider. Liksom.
Jo, men det är priset man får betala när man älskar många människor.
Mm.
Och det kommer att drabba dig också. Liksom, det är så det är att leva.
Mm. Men apropå död.
Mm. Nu är det slut.
Det här avsnittet är faktiskt slut. Men jag skulle vilja göra reklam för den 21 december. Så jag har väl en liten återträff med alla mina kamrater. Så ser jag podden från 2012 till 2015. Vi spelar på Skalateatern i Stockholm. Och det kommer vara stand-up. Med mig, Nisse Hallberg, David Sundin och Martin Sådeby. Och det kommer även vara lite att vi står på scen tillsammans och raljerar kring varandras sliten. Kanske i varandras inre och yttre. Och
kommer ni gå nära benet då eller?
Ja, det hoppas jag.
Ja,
det kvällsföreställningen är slutsåld. Men vi gör en matiné klockan 15. Man kan gå in på skalateatern.se. Där finns det biljetter kvar till matinén. De kommer säkert ta slut inom de nästa veckan också. Så vill ni gå och kolla på kul standup med mig och några andra väldigt roliga komiker.
Ja,
så...
sen några av Sveriges roligaste komiker.
Ja, det är bra. Du la orden i munnen på mig. Ja. Men det var bra att du höjde det lite.
Ja, det är en fantastisk kväll. Det vill jag inte missa.
Nej, men du är hedersgäst.
Tack.
Tack för idag, Anders.
Tack själv.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.